Det var så fina visor och så fina ord i dem. Och det var så mycket. Han kunde beskriva en land och ja, känslor och allting, tycker jag. Jag känner mig svenskt och glädje.
Skärgården?
Ja, det gör jag. Och ja, den kan han ju beskriva som ingen annan, tycker jag.
Västkusten är som man kommer därifrån. Vinga. Sen betyder det fina texter. Sen betyder det också en gammal darrig gubbe på slutet. Som de, jag tror, drev med lite grann. Tyvärr.
Inbjudan till Bohuslän. Västanfläkt. Havsbrus. Allt vad du vill som hör till havet och västkusten. Solsken, vindar, fiske, segling, båtsport.
Evert Taube betyder uppenbarligen mycket för många.
Ja, det är lustigt att höra på de här personerna. Jag undrar hur många det är egentligen som känner till att Evert Taube har skrivit en ballett. Att han har skrivit en musical som har gått på Vasateatern. Visserligen bara 12 dagar, men i alla fall.
Vad hette den?
Apollon ombord hette den. Och han har till och med medverkat i en Caljera-revy. Det är inte många som vet om. Och sen tror jag inte heller många känner till att Evert Taube faktiskt som konstnär finns representerad på Nationalmuseum.
Med
en målning av en skuta i Ligurien, den gröna skonaren.
Man drev med Evert Taube, sa en av våra lyssnare här, men det var ganska kärleksfullt. Åtminstone på hans äldre dagar.
Ja, det var väl just som du förut sa, att han kom av sig och det där var ju inövat. Men det är klart, ja, att jag har varit med om tillfällen där Evert verkligen har kommit av sig. En gång i Konserthuset minns jag att han tappade texten. Men han fanns ju väldigt snart, för han sa till publiken att anledningen till att jag gjorde ett uppehåll nu, det var det att jag tyckte det var någon som vinkade åt mig där nere. Och det räckte för att han skulle komma på texten igen och så fortsatte han.
Det skulle kunna berättas mycket om Evert Taube och spelas mycket. Det finns ju alltså nu också 13 LP-skivor att välja bland. Vi ska avsluta med, ja, vad tycker du?
Ja, varför inte ta Tatuerarvalsen till exempel?
Som också är en av de bästa, eller?
Det tycker jag i sin genre, ja.
Och det här är en tidig inspelning.
1928.
Tack Robert Rönnström och tack, varsågod Evert Taube.
Fröken får jag lov, ska vi dansa ett slag. Andersson heter jag, är hemma ett tag. Kommer från Bahia, hej sjung Faria. Vi kom in till Sandsjökvarn just idag. Ganska mycket folk här på banan ikväll. Trevlig och bra musik, fast en antik. Borta i Bahia, hej sjung Faria. Var det bara negrer och skräll och skrik. Var det går, vad man mår, när man för ut i dansen en sådan liten vacker tös som ni är. Vad ni klär i den klängen ni bär, vilken arv in i varm. Gör ingen kyla, ikväll kan jag hålla mig sommarnatt. Lilla staden söt er nya hatt. Nu tror jag nästan att jag stannar kvar hemma i Sverige och blir stadig kar. Jag tänker försörja mig ibland som tatuerare i land. Drakar och ormar kring armar och ben, solstjärnor, tronhoppet och kärleken. Sånt gör man numera, som fröken vet, med elektricitet. I Antwerpen tatuerade jag 3-4 kunder så där varje dag. Här blir det kanske svårt att få någon att tatuera på. Men har man bara en söt liten vän, solstjärnor, trolhoppet och kärlek. se tatuerar man en, så blir det nog flera sen. Fröken får jag lov, ska vi dansa ett slag, Andersson heter jag.
Tatuerar valsen, ja.
Den tiden,
det var sjö- och pampastiden, atlanttiden, världshavstiden. Mina vandringar på klassisk mark och resor som passagerare, till exempel i redarhytter som här. Det uppfattar jag närmast som teater. Men mina resor till klassisk mark och min inlevelse i italienska, spanska och franska språken och allt vad följer med detta. Min inlevelse i de medeltida seglingarna och de medeltida balladvärlden, allt detta. Det kom senare. Gudskelov, annars hade jag inte kommit att uppleva det förra, för då hade jag blivit någon slags de där kultursnobb som tyckte att det bara var fint i Paris och så vidare. Undgick jag, inte genom mig själv, för jag är mycket snobbig i mig själv, men jag undgick det genom att jag var tvungen att gå till sjöss och tvungen att försörja mig själv
från mitt 15:e år ungefär. Jag har hållit på med den där självförsörjningen ut så länge så jag tycker att ta mig tusan, det snart kan räcka.
Skagrack och Nordsjön, kanalen Kapesan, Biscaya och Atlanten går väl an. Men utanför La Plata, där kommer en orkan, en argentinsk pampero, så svart som själva fan. Och faller man till väders och bärga vad man kan, men det gick bra och skutan kom i hand. En stormig höstnatt, ursäkta mig, en stormig höstnatt på Vinga för 70 år sedan satt jag på en annan sjömans knä och lyssnade till berättelsen om hur han blivit skild från sina kamrater på ett näringsställe vid en hamngata i Buenos Aires. Det var en lång, senig, rödblond och fräknig sjöman med stora, brunfläckiga och håriga händer. En trevlig och godlynt person som var snäll mot barn, och sådant känner man i 5-årsåldern instinktivt. Han var klädd i engelska blåa skiljottkläder, står han som vi beundrade på den tiden. Åh, engelska skiljottkläder och holländska rutiga tofflor. Åh, sargast och gräs på flaskor och skepp på flaskor. Åh, underbar. Han var klädd som sagt på det sättet. Och han hade en färggrann sidenhalsduk. Den sa han att han hade köpt i Marseille. Jag undrar vad Marseille kunde vara för någonting. Säg. Marseille. Jag tyckte bara som Marstrand. Marstrand, Marseille.
Ja, det kanske säger till en strand, så det satt jag och tänkte.
Han hade ett stort adamsäpple som gick upp och ner av rätterna. Det verkar mycket imponerande och tillitsfullt, det där adamsäpplet. Jag tänkte, sådan hals ska man ha, ett sånt där adamsäpple som går upp och ner. Man ska tala om sjölinjen. Tyvärr blev jag själv korthalsad. Jag fick en hel tid hjälpa den där fräkniga sjömannen med att karva tobak.
Av en tobakskaka från London som luktade fikon.
Det var mycket fin. Fikon och tobak. Med tiden glömde jag vad den där sjömannen hette. Men jag skulle nästan tro att han rent av verkligen hette Fritjof Andersson. I alla fall var det den som gav mig idén till visarna av Fritjof Anderssons resa till Buenos Aires och hans äventyr på Paseo de Colón, som egentligen numera kallas Paseo Colón, inte de Colón, Paseo Colón. Att bo i Buenos Aires och spela gentleman, det är ett höje för ett ungdomsland. Men farorna det lurar, en blå, en blå,
med natten ner i sjömen för kreolterna vi små. Och hör vad som hände vår Fritjof Andersson en afton på Paté och de Colón.
Idén låg och grodde i många år och fick näring av många andra historier än den som han hade berättat där ute på Vinga. Ett bidrag kom bland annat, ett av bidragen, med min pappas berättelse om hur han blev
sanghajad i Kina på 70-talet. Min fader hade gått i land från en svensk bark tillsammans med några kamrater och på en kinesisk restaurang där de skulle äta sniglar och sjöalger, sniglar och kloton.
Hade det smusslats sömnmedel i deras öl och kanske också i risbrännvinet som hör till. Och dagen därpå så vaknade det i lastrummet till en China Clipper från Boston, en av den tidens största segelfartyg. Där då de visste ingenting. De kom inte ihåg var jag var, de visste inte att jag var i Kina. När skeppet skulle hala ut blev vi pörrade för att börja arbeta. Och när min far kom på däck fick han se att en tross akterut om Vavor ännu var fastgjord i land. Han sprang då akterut, kastade sig över trossen och skulle just klättra i land när kapten sköt ett pistolskott som träffade räcken. Nu har min broder kapten Carl Gunnar Taube, bror Gunnar Taube i Transatlantik, disputerat mig om detta. Och Gunnar säger att kapten sköt aldrig, han hotade att skjuta. Det gjorde han möjligen, men att han sköt en kula, först och främst, så ställer sig ingen kapten från seglar och skjuter i ledstängerna, skjuter på räcken eller regångar. Det gör han inte. Då skjuter han i skallen direkt, sa min bror. Han ska leta det, för han är ju sjökapten. Men jag sa, jag vill låta mig dikta någon gång och skriva det som jag tycker passar. Jag tycker det passar mycket bra att kapten sköt ett skott. Men jag kan gå med på att han sköt i luften så att det träffar någon kines i land istället. Parabeln har ju sin gång. Sa jag. Ja, så med poeter ska man inte disputera. Det märker jag, sa min bror. Ett bidrag för att vi återgår till det som jag sitter här och uppriktar statskriget för att det ska bli en bok. Det måste ju vara någon nytta. Ett bidrag kom bland annat ifrån själva Buenos Aires. Dit kom jag första gången med engelska julångaren Princess of Wales i seklets början. Vi kom från blå Atlanten, från havets majestät, och mötte gula strömmen som går ut från River Plate. Där bakom skrov och master på flodens södra strand tog staden Buenos Aires, där vi nu gick i land. Jag kan ej glömma staden som ligger där i dyn. Den luktar majs och hudar och frönt i världens parfym, som pampas i vinden blandar med ofta feberträn. Men kajerna är lagda med sten från Bohus väg. Det gällde det att dricka, att röka, spela kor, och även spela tärning på denna fjärran på. I minnet hör jag ännu hur tärningarna slå och falla mellan borden där mörka flickor bor. Det var ett nära hamnen på krogen Ultramar. Jag mötte där en timmerman som efter seglat var. Han knogade som stallning på stadens hippodrom. Han var en under alla rörens Georg Johansson. Där låg en skjuten ridhäst i rännsten utanför. Vår krogvärd han var mördare och kipan stod den hör. Men allt var här så billigt och allting fanns att få. Från argentinsk Mendoza-vin till äkta fransk Bordeaux. Och in genom dörren som ständigt öppen stod kom fjärilar, kom flickor av mörkt och blandat blod. Vid gallerfönstret såg jag hur södra korset brann. Åh, mycket fick jag lära mig på denna krog, min sann.
I seklets början fanns det en hopkaféägare som hade specialiserat sig på att stänga in sjöfolk och låta kvinnor råna dem på Paseo Colón. Det där att råna karlar på dåliga ställen, som det heter, det var ju syssla som jag alltid har märkt att kvinnor utförde med en slags frenetisk motvilja, som en slags furier. Men raseriet gick inte ut den som de rånade, utan raseriet gällde halliken som drev dem till detta nedsliga jobb. Det är likadant i Stockholm på Sturegatan eller i Humlegården. I dörren till ett hus där man spelte mandolin, och där man dansade tango och drack vin. Där stod en senorita, den fritte fönder som han hade aldrig sett någonting som var så skön som hon. Hon sa, du sitter silikes på andra rovian. Han svarade mitt nummer andersom. Han såg på hennes ögon och hennes svarta hår och hennes lilla rosenröda mun. Och hennes vita tänder och hennes bruna arm och hennes smala händer och hennes höga barn. Och sen så fritt åt Andersson en flickan i fan och gör en skönan där han går i land. Men Ann-Charlotte har låsat och ligger segeln klar. Besättningen blir kallad upp och där är alla man ombord eller fattas någon än. Bryter nu kaptenen och räknar sina män. Men Andersson var borta och han kom ej igen. Det skötte ganska loppa gödselen. Den vandringen i världen är svår att tänka på. Den har så många öden som en ska genomgå. Men den som har en liten vän, en trogen och uppriktig vän, den lättar livets möda när sorgen tynger en. Men den som har en liten vän, en trogen och ett riktig vän, den lättar livets möda när sorgen bekymrar den. Det var ett helt litet café där på Paseo Colón, eller rättare sagt en liten bar med en flicka i dörren. Helt klassiskt, flickan i dörren med svaj på sin kjol och så vidare. Banalt, mycket vackert. Förtjusande egentligen. I denna klassiska gammalspanska arkad. Och denna vackra, mörka, vackra sydländska, oskyldiga, säkerligen bland de mest oskyldiga kvinnor som finns ju dessa. Utsparkade från föräldrarna på grund av ett felsteg kallas det. Därför ofta mycket, mycket fina flickor som man, som sjöfolk ofta säger, jag sparade henne. Det var en fin flicka. Säger sjöfolket från Skandinavien som inte dricker för mycket, utan som spenderar livet. Det var som sagt ett helt litet café, eller rättare sagt en liten bar. Jag steg in och beställde ett glas rött vin. Jag drack inte sprit. Jag är inte nu heller. Jag kan inte minnas annat att det var stark sprit annat som man fick av Stuart eller annars av hälsoskäl. Ett glas vin tillfredsställde mig på den tiden. Sedermera ett par glas vin. Så småningom var jag nöjd med en butelj. Det var som sagt ett helt litet café på Paseo Colón. Och jag beställde ett glas rött vin. Det var mycket. Kostar kanske 2 öre i pengar. Då kom barmästaren. Han bara får tala med mig. Han bara får tala med mig en trappa upp. Men när vi kom fram till dörren så var det en trappa ner. Vi sa ja. Han pekade bara ner. Knöt han till mig lite grann och tänkte jag. Inte för att jag är rädd för dig, tänkte jag. För jag kunde ge honom en uppkram. Bakifrån, så där var dörren, för han visste inte hur stark man är när man seglade sjöss. Jag kunde fälta dem utan vidare, men jag gick ner för att se vad det var där nere. Jaha. Den lilla summa jag bar på mig var inte värd en sådan uppståndelse som det blev när jag kom ner. Och jag lät kvinnan och hennes bevakare få pengarna. Och frågade om det hade så ont, så sa jag, som redan då talade spanska.
Om ni har så ont om pengar, sa jag, och har det så svårt, sa jag. Då tycker jag att ni ska komma upp och ta en förfriskning och så kan ni behålla de här pengarna. Och hon neg och han bugade och sa att det finns
Det finns fina människor, sa Busten. Det finns fina människor, sa han. Det var de hemskaste ansikten jag i mitt liv har sett. Det var dåligheten, ondskan, fördärvet. Ja, gud vad man har sett i dessa nejder. Då drar han av sig tröjan och gör en svensk sjöman och slåss med den som bråkar vill i namn. Och knivarna de blänkte, men Andersson han slog den ene mitt i skallen så han hickade och dog. Då kommer en polis och han säger nu är det nog. Jag svarte Andersson det slaget tog. Många år efteråt så träffade jag en avsigkommen sjöman ute i Majorna. Dessbättre träffar man inte sådana nu för tiden. De bor på hem med rosenrabatter och utanför och får besöka sina snälla släktingar. Det är mycket bättre. Vem kan döma dessa män som slitit ut sig under den gamla regimen till sjöss? Gud hjälper mig vad dessa människor fått lida. Dömer icke, då var det ni icke fördömde. Den där han kom med till och sa det är Tobben va? Eller en av dem va? Ja, så vad önskar ni? Önskar? Jag vill bara tala om för Tob att jag är Fritjof Andersson. Från Paseo de Colón i Buenos Aires. Det är jag. Det är mig han diktar om. Fadalel. Då sa jag, om det verkligen förhåller sig så ska sjömannen ta 10 kronor och gå in på Järntorget och beställa en pannbiff med lök. Jag tycker det verkar som tänderna skranglar lite grann. Ta en pannbiff, sa jag. Med lök. Och så gör sig riktigt till och säg 2 centiliter genever och en halv öl. Hans tårar strömmade och han tog emot 10. Jag tar ovilligt emot den, sa han. Men det svär jag vid min moders ben att jag ska utföra mitt uppdrag. Och så gick han till Järntorget. Det var den Fritjof Andersson. Ja, den där visan, den tar ju aldrig slut. Jag förutser att den från början är skriven av Lipo eller François Villon och översatt från kinesiskan av undertecknad. För det troliga är att när jag är död så får de reda på att jag kan kinesiska. Eller också att den är översatt från François Villon i Frankrike från 1400-talet. Och anpassad efter Paseo de Colón och mina ballader. Här tillämpar jag alltså en J över den komparativa principen. Men över blå Atlanten går bryggan Charlotte med fulla segel i passalens vind.
och bakom höga murar ut i ett fängelse. Där sitter Fritjof Andersson som mist sin portmonnä. I dörren till ett hus där man hör musik och sång. Då har flickan på Paseo de Colón. Jag är fri, jag har sonat mitt gräsliga brott som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som har gått sedan den dag då polisen mig tog. Inte tat, ingen harm i mitt hjärta, jag där satt jag lidit i dagar år. Jag var ung, jag var fri, jag var full, jag var kär, och då vet ni hur illa det går. Jag har skrivit en visa som handlar om mig när jag gick på Paseo Colón. Det är dock icke sant allt som sjunges om mig och som sjunges upp på grammofon. Men ut i Buenos Aires jag borde ej gått på den illa förryktade kron. Där kreolskans dalhyran som jag ut hade fått och där negen fördärvade jag snor. Men den vinden som var hennes toner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag Fritjof Andersson, lurar man nog ett par gånger med vin och sång. Men det sker i två gånger på samma krog, och ut i varje hand blott en gång.
Karl Gerhard, Götaplatsen, 1959, från TV, inspelat 1989.
Nästa vers, Karl Gerhard sjunger.
En till, ja. Med orientens dofter skryts för vart kvarter. Det kryddor byts, men över Järntorgs läggans loft det står en asiatisk dofter. En lördagsafton i Alger är rena Smyrna jämfört med den bacchanal som här släpps loss. Om du har någon slags nervos, så kom med mig till Göteborg. Där vilar ingen sorg och inga ledsamheter. Götets gentleman i keps och brymda smått av preps sin fingerstyrka mäter. När Lucia ronden går med ljus på alla hår står livsglädjen i tår. På herr Poseidon man klättrar och bökar och skämmer ut vår respektfulla sjukom. Han lär sagt i en intervju att fan ska stå staty i Göteborg.
Allesammans då.
I Göteborg där vilar ingen sorg och inga ledsamheter. Där kan man gå ut och slåss och klätt med slavens böss och ha små fina teter. Med kvartens bästa
en fläktad Amsterdam har Götets röjn kvarter. Den svarte ryller, han dansar och skrattar 14 år om nacken hans fattar. All Buenos Aires lust, den kan du finna just i Göteborg.
Ja, så här välkomnande sjöng Carl Gerhard för exakt 30 år sedan i en direktsändning från Götaplatsen i Göteborg. Detta program, det är sannolikt det allra äldst bevarade här ifrån Göteborg. Och att det idag finns i vårt från tidig tv-tid hårt brandskattade tv-arkiv, det får vi tacka tekniken med den så kallade telefilmningen för. Man satte på den tiden helt enkelt en filmkamera framför tv-rutan och filmade av framförallt direktsändningar. Att kvaliteten med moderna mått mätt är kanske något diffus, det får man väl kanske stå ut med. Det är dock television från 1959.